Kristianstad anrufen. Eller är det Stuttgart som anrufen? Vem är det som anrufen?
Ja, det måste
är det
väl
jag?
vara Stuttgart då, va?
Ja, precis. Achtung, Achtung, Stuttgart anrufen.
Fint, Kristianstad här. Jag förstår att du anropar från Tyskland. Min tyska är inte mer bred än så. Jag föredrog ju franska och spanska i min skoltid. Men jag är välkommen till Sverige och välkommen till podden.
Tack så mycket, säger jag. Jag kan säga till lyssnarna. Jag fastnade lite här nu i tankarna på... Varför var du spanska och franska? Du såg det inte, det var inte en framtid som handbollsproffs i Bundesliga du såg när du valde.
Jag tittade inte riktigt. Det var faktiskt min morsa som sa att franska är språket som kommer att komma mest. Så då tog jag det i högstadiet. Sen blev det svårt på gymnasiet. Så efter första året bytte jag till spanska. För jag visste att jag ändå bara skulle läsa spanska ett år. Så att, enkla vägen ut.
Mm. Vad hade du valt idag om du hade varit en 13 år?
Idag hade jag valt tyska. Det känns som att man förstår ju en del tyska ord och så. Men man kan ju förstå en del meningar också. Det är rätt likt, påminner mer om vårt språk än vad franska gör.
Definitivt. Det tillhör väl de germanska språken till skillnad från de latinska då. Eller vad de heter. Men,
man förstår ju lite vad Nikola Jakobsen säger i Reinecker Lövens timeouter. När han står och gapar på tysk-danska. Så att helt borta är man ändå inte.
Men jag hade nu valt spanska.
Vad hade du då?
Ja, jag hade tyska och sen hade jag... Ja, tyska hade jag hela högstadiet och gymnasiet. Sen hade jag franska som ett C-språk, heter det väl på den tiden. I ett eller två år, jag kommer inte ihåg.
Ja, men spanska, det känns man måste ha språk, man måste ha en begåvning för språk för att...
Ja, du menar så.
Det
jag har ju tycker man har mer nytta av spanska på något vis.
Ja, särskilt vårt yrke.
Ja, i vårt yrke och man åker med på semestert. Ja, jag vet inte. Det är ju ingen språkpodd det här.
Ja, och du är i Tyskland, har vi då förstått. Och förbereder dig inför VM som vi kanske ska... Det blir en liten specialpodd idag kan man väl säga. Du drog väl igång den här traditionen med Per Johanssons slutspelsträd, eller VM-träd kan man väl säga, med Kent Harry, eller du körde själv med honom före min tid?
Nej då, det var... Nej, precis. Det var med Kent Harry,
ja.
Och det finns väl något undantag, men jag tror nästan Per Anders har varit med och kört de här mästerskapsspecialerna inför varje stor turnering. Och nu hamnar vi lite här, det var inte bara, han satt ju inte bara femman på pottkanten när han snabbt och hastigt och lustigt fick jobbet som förbundskapten i Montenegro, utan vi hamnar ju också ett litet dilemma, det gör vi nog inte, utan Johansson ställer upp och när vi spelar in detta, nu är det ju torsdag lunch och han är ju lite uppbokad här nu, de har anlänt till Tyskland och det var mycket att göra. Så därför kommer vi att spela in den delen med honom på fredag förmiddag och sen försöka fredag morgon nästan. Och sen få ut det här då på, så att ni har det fredag eftermiddag.
Jag gillade, du skrev ett sms där. Vi skulle egentligen kört med honom idag. Du skrev ett sms att det blir ingen podd med Per idag. Han har uppdrag med MNE. Du förkortade Montenegro, så det säger, du skriver man MNE, då är man verkligen inne i det här mästerskapstänket. Man sitter inne på VM-sajten och kollar förkortningar på de olika landslagen.
Exakt, det var faktiskt lite, alltså det var en förkortning som jag föredrog den, men det är också en liten blinkning till Per, utan i och för sig såg han inte den blinkningen, för det var ju till dig, men han älskar ju dem ju, så när man smsar om honom, det är alltid de. Han kör även, han kör SWE, SWE på Sverige. Ja, han kör ju Belarus såklart och lite av de här. Det var ju, vi kommer in på det. Olle Nordin på sin tid, den gamla svenska fotbollsförbundskaptenen. Ja. De skulle möta Förenade Arabemiraten och han sa ju bara UAE, alltså den här engelska trebokstavsförkortningen, vet jag. Han snackade alltid om UAE, man skulle säga, Förenade Arabemirat.
Bra.
Det var en parentes det också. men precis. Så Per kommer att vara med oss. Det kommer ni ju snart att höra. Ni behöver inte vänta där nästan dygnet. Vi behöver göra för att prata med honom. Ni får ju det på ett ögonblick. Men okay. Först tänkte ju vi snacka loss lite med, ja, lite sådär som vi brukar, med lite diverse ämnen.
Ska vi börja nu? Vi kan väl kanske börja i handbollsligan, för att damernas SOE har ju tagit lite paus nu. Herrarna rullar på december ut.
Ja, precis. Ja.
Det har varit liten, vi har pratat om det några veckor nu, att vi ser lite, inte avgjord placering för placering, men det ser lite, de här segmenten i tabellen känns ju rätt avgjorda redan nu. Med mindre än halva säsongen spelad så har ju slutspelslagen i stort sett blivit klara, kan man ju säga. Guif har ju 8 poäng ner till Skövde under strecket.
Ja, när bara 14 omgångar har gått så har de dubbelt så många poäng som Skövde. Det, ja, som sagt, vi har hållit på med det i 2 veckor, eller det var väl inför förra podden som vi skulle ta upp det, och så fick vi inte riktigt plats för det och sådär, va. Men nu aktualiseras lite här Marcus Löfström på Alingsås tidning. Har ju bloggat eller skrivit en krönika där. Lite på det temat som vi, och i varje fall jag, tycker har varit inne på rätt så mycket, eller då och då i varje fall i podden här, att den är förutsägbar och så vidare, och han efterlyser att det ska komma upp lite nya lag jämfört lite grann med Östersund i fotbollsallsvenskan. Han menar de senaste 20 åren vilka lag har kommit och etablerat sig i toppen och så. Han menar förutom då Kristianstad och Alingsås att det inte har hänt så mycket mer. Jag tycker, och det nämnde jag för honom på Twitter, det höll han med om, att han kanske missar Hammarby. De är inte i toppen långsiktigt, de inte varit, men de kom ju upp, gick ju som en raket genom serierna och sen rätt in, och så etablerade sig på ett par år som vann de 3 raka SM-guld och såg ju väldigt starka ut då, men har ju sen hamnat ner i på den nedre halvan i träsket där.
Det hade ju varit bra om ett lag lite längre norrut hade varit med och fightats uppe i toppen också, med tanke på, ja, spridningen är en sak, och mediefokus och uppmärksamheten som Hammarby hade kunnat få om de hade varit ett topplag hade ju säkert gynnat sporten också. Så att annars finns det ju egentligen inte. Tittar man i allsvenskan så är det inte direkt så att man hittar tydliga lag som där man känner direkt att där finns det potential att bli något stort.
Nej.
Utan det känns väl som att de lagen som har möjlighet, de är redan uppe i, de finns redan i handbollsligan. Kanske Hallby i Jönköping, att det på sikt skulle kunna hända saker där om de går upp.
Jag har ju trott lite grann på Ove Helsingborg, och då har jag fått skit för att de som klubb har varit väldigt förberedda för att gå upp, och sportsligt så har de ju det tufft, och vi får väl se om de klarar sig kvar, men visst, det är ju ännu ett Skånelag, och det är väl inte det, som sagt, det har vi också varit inne på, som ligan behöver, men där finns ju kanske en potential att åtminstone etablera sig. Sen är det en helt annan sak att ta upp kampen med Kristianstad och i andra hand Alingsås och de lagen under Kristianstad.
Det här är ju trist att de 8 slutspelslagen känns ju redan klara så här tidigt. Det tycker jag är lite tråkigt. Samtidigt så finns det ju hela tiden andra, ja, då är det topp 4 strecket där, vilka som ska ha hemmaplansfördel i slutspelet, och topp 2 kanske, och sen där finns även om slutspelslagen kanske klarar, så finns det ju hela tiden andra, då går man vidare och så blir det andra små dueller i tabellen som man håller koll på.
Vi som är frälsta kan väl lite grann hitta de små, men jag menar samtidigt, det, om vi ska fortsätta vara inne på det negativa, så topp 8 är klart, Kristianstad kommer att vinna. Okej, förlorade Alingsås mot RIK för ett par matcher sedan, men annars har jag ju sett Alingsås som 2, och att den hetaste kanske är den här att fjärde plats, eller att ta 3:e och 4:e platsen som står mellan 5 lag som känns det mest kittlande. Och sen är det klart, det är det jätteviktigt där nere då att hamna på rätt sida i, alltså det nedersta strecket och kvalstrecket, men det är ju ingenting som kittlar handbolls-Sverige i stort, kan man inte säga. Nej, men Löfström fick ju lite mottog där, bland annat Jasmin Sota. Som jag tycker ju, hade det varit för ett par år sedan innan det huvudtränade RIK, så hade han väl kunnat haka på där lite och vara lite kritisk. Men det känns som Sota har ju... Vi har ju tappat halva Sota i, ja, på Twitter, känns det som. Den lite mer kritiska. Ja. Nej, men jag tycker ibland blir det lite så. Det kan väl folk tycka, men alltså, det är ju Löfströms och din och min uppgift också att vara lite kritiska. Och det kanske är Sotas uppgift att försvara sin liga och så. Va? Men det är man måste ju ändå skilja lite på rollerna här. Och jag vill inte heller att det ska bli liksom att alla ska försvara vad ska jag säga, vår sport. Det blir lite tröttsamt ibland.
Den mysiga handbollsfamiljen.
Ja.
Nej, det är bra. Det brukar ju bli. Det känns som varje säsong sitter vi och pratar om olika förändringar som ska till i handbollsligan för att göra serien hetare. Ska det vara färre lag? Ska vi skippa poolspelet? Ska vi ha 5 SM-finaler? Det är liksom... Och det är väl bra att det finns ju hela tiden en pågående debatt, diskussion om de sakerna.
Mm.
Men jag vet inte, tycker du att det ska vara färre lag? Alltså det, för då känns det som att var ska man dra den gränsen? I så fall skulle man haft färre lag och bara titta till kvaliteten på spelet. Ja, då skulle man kanske haft de 8 då som är rätt tydliga.
Och så möts de 4 gånger då.
Ja, precis. Och jag vet fan, det hade varit så jävla roligt.
Nej, det blir ju tröttsamt på sitt sätt då.
För mena lagen där under, 9-14, är ju, det skiljer bara 3 poäng mellan Karlskrona och Skövde. Så att, det är inte så att det givna är, nu var det IFK Ystad i fjol, var ju åkte ur direkt. Men annars, som det sa, nej, är det inte så att nykomlingen automatiskt bara räknas som sista lag. Utan där är ju ändå de 6 lagen på den nedre halvan då som man skulle ta bort, de är ändå jämna liksom, så att
ja, visst.
Dra ner på lag tror inte jag.
Det nej, och det känns som en tillbakagång, då ger man upp lite grann. Man kanske ändå ska ligga kvar med 14 lag och så får man kämpa på, hoppas att det blir bättre och att det blir en jämnare att, ja. Så tänker jag lite, för att går man ner till 12 lag så är det som nej, det gick aldrig och köra 14 lag, så att nej.
Sen är jag ju lite vurmare för de här publiksiffrorna. Det är ju jag skrev det till dig innan där, att det är ju lätt att vi som är insultade i den, om handbollen är en ankdam så är kanske handbollstwitter en annan ankdam, och där blir det lätt att man grottar ner sig i det vad som är dåligt. Samtidigt så är det ju publiken fortsätter ju att öka, har ju ökat här nu sen 2013 tror jag det, varje år, även om det nu är det väl en 18 personers ökning den här säsongen så här långt, men så länge publiken ändå liksom tycker att det är tillräckligt intressant för att komma så är det väl ingen jättekris direkt.
Nej, någon kris är det inte så sett, absolut inte, men samtidigt i den där statistiken gömde det sig, i varje fall när du drog det för kan det vara en 6-7-8 omgångar sen. Det var ju fler lag som hade backat, men så var det ett par lag som hade dragit upp det. Det var väl Sävehof då bland annat, va?
Ja, Guif.
Guif var det, förlåt. Mm. Ja, såklart. Så att det är ändå lite så att det är många lag som backar.
Ja, visst, så är det. Men så är det alltid med. Det finns alltid, förut var det Sävehof som drog upp med sin och arena. Och samtidigt så
ja.
Kristianstad backar ju rätt rejält i snittet, och deras snitt påverkar ju mycket. Så att med tanke på det så får man ändå säga okej ändå att snittet ökar totalt sett. Sen ska man inte bara för att snittet råkar vara i stort sett samma eller en liten ökning bara blåsa faran av, eller ja, vad säger man? Faran av?
Faran över.
Faran över.
Achtungar!
Utan det är bra om man är lite före, så att man inte agerar när krisen väl är här.
Ja, precis. Och så får vi fortsätta ändå och gnälla och vara lite kritiska och ifrågasätta.
Och så har vi Erik och om någon säsong här som kommer att öka sitt publiksnitt när de kommer in i en ny arena, förhoppningsvis.
Verkar ju dröja i och för sig, men det, ja, det får vi hoppas.
Jag sitter här med handbollsligan.se uppe. Och då ser man alltid Henrik Olsson, hans ansikte pryder alltid assistligans topp.
Han dominerar första sidan på handbollsligan ungefär som Zlatan dominerade fotbollsskalan i rent medieutrymme.
Ja, verkligen. Och han brukar ju göra det. De senaste säsongerna har man sett mycket
Zlatan,
av det.
Ja.
Ja.
Henrik Olsson, ja.
Henrik Olsson. Man brukar se hans ansikte där.
Han är helt faktiskt överlägsen.
Ja, precis. Han har ju 75 assist. Närmast konkurrent Christian Svensson har 55. 20 assist som skiljer.
Och sen faller det ju då lite sådär. Bara 51, 48, 45 liksom. Så han är ju... Ja. Och det där med ditt journalistiska öga, kritiskt granskande, så...
Då gjorde jag en granskning här på förmiddagen. Poddgranskning.
För då ringde ju klockorna. Det var ju liksom
smärt, när när man ser det här då år efter år så tänker man, här ligger en hund begraven.
Ja.
Och då tänker man, ja,
assist. Hans farsa har köpt assistligan.
Ja, precis. Ja, den tesen slår jag bort. Däremot finns det ju en annan tes. Det är ju hemmalaget som sköter de här, de andra eller har rekryterar själva personer som trycker i den här statistiken på matcherna. Och assist är med lite halvluddigt, så vad är en assist som mittnia, så brukar man ju ofta slå rätt så den sista passningen innan de skjuter. Sen är det inte allt, bara en vanlig passning i sidled räknas inte som assist, utan om jag har fattat det rätt så ska det väl vara typ inspel till linjen, avgörande kantutspel och kontringspass och så här.
Ja, okej. Okay. Ja, så det är inte bara att man har varit...
Inte bara att man råkar... Nej, precis.
Nej. Ja, det är väl bra. Så ska det vara.
Men min tes är då att de som sköter statistiken i Solnahallen kanske fuskar lite på det där.
Mm.
Gärna trycker in någon assist mer på Olsson då. Och då vill man gärna ta reda på hur ser det ut. Har han fler assist på hemmaplan än på bortaplan? Det är ju en rimlig, tes att man tror det.
Det borde, precis, och det borde ju i så fall, ja, det borde avslöja en del.
Och det är inte så att de har gått så mycket bättre på hemmaplan än på bortaplan, så man kan liksom inte dra, det kan man slå bort rätt så tydligt där, att om man bara vinner på hemmaplan så är det ju kanske självklart att man får mer fler assist då. Men det har de inte gjort. De har vunnit två hemma och en borta, tror jag.
Mm.
Men det börjar knaka under fötterna där i isen direkt. För det var ju faktiskt så att i alla fall de första matcherna så hade han ju faktiskt fler assist på bortaplan än vad han hade på hemmaplan.
Aj då.
Ja. Blev det lite så. Ja, men det var kanske ändå kanske kul då om den utvecklingen håller i sig då, när man fortsätter att titta, att det var precis tvärtom.
Mm.
Men sen ordnade det upp sig.
Okay.
När man räknade samman detta. Det visar sig att i snitt har han alltså 6,29 assist på hemmaplan.
Mm-hmm.
4,86 assist på bortaplan i snitt.
Okej.
Okay. Så det är väl jag skulle inte säga att det är en jättetydlig tes som jag bara räknar hem. Men,
det är inte statistiskt säkerställd.
Nej.
Som opinions de brukar snacka om.
Det känns ändå som det ligger inom någon slags felmarginal där.
Mm. Men det känns som att det kanske en uppföljning
när säsongen är slut, ja.
Ja, så får vi se. Nu är ju risken här nu, för vi vet ju att Handbollssverige lyssnar på den här podden, så att nu kanske de stillar sig lite där.
Statistikerna i
Solnahallen,
ja. Jag ska hålla,
då vet jag att de har ju ögonen på sig nu.
Ja, det har de verkligen. Jag ska hålla ett vakande öga över den här assistligan.
Mm.
Också där man ser Karlsborgård och Tobias Johansson i RIK, två stycken som ligger högt upp. Jag får kanske hålla ett öga på Lisebergshallen också.
Ja.
Ja, detta ska vi följa noggrant.
Det ska bli, jag tycker du kan återkomma en rapport, och jag tror inte vi kan bärga oss till säsongen är slut. Vi får nog ha någon mellantid någonstans.
Ja.
Ja. Kanske efter EM där någonstans.
Mm. Det ska vi se till. Jag ska också börja räkna på vilka domarpar som delar ut flest 2 minuter.
Ja, den är bra.
Också kul.
Så där finns det ju, om du kollar internationell fotboll, du vet Sverige ska möta Italien, och den domaren, då kan man ju bara, det finns ju en sån domar domarbas. Ja, det är ju Bosse Karlsson som är domarbas och Mäkelen i Hamburg. Men där man kan se sånt, jag vet inte hur många domar, men alltså nu alla toppdomar och så, hur många straffar de brukar och utvisningar och sånt de brukar dela ut i snitt och så.
Ja, precis. Också både tränarna har nytta av faktiskt, om de nu lyssnar på den här podden. Kan man liksom lägga upp sitt spel lite, vilka domar har vi, när och var har de en tendens att döma fler straffar än någon annan, kanske där vi ska vi satsa ut sig där två när Klick och dömer till exempel, han ofta straffar där, han och Mikael Johansson de dömde mer internationellt, ja då kanske vi ska lägga in stöten där. Så att det här, jag tror att om jag gör detta så tror jag tränarna kommer att nytta av detta.
Ja.
Man ska alltid vara, man tjänar alltid på att vara förberedd, som Tom Pahl sa. I offside.
Ja. Ska vi, innan vi bara går in på det, vi måste nästan nämna de typer, det var ju härligt. Jag tror jag i och för sig, jag tror inte att med all respekt för att de ska lyssna på podden och lyssna på din statistik. Jag tror ändå att de har en känsla för det. Lite ja. Grann. Att nu har vi den, det får vi sopa utsida två. Men det är ju härligt för dem att få det svart på vitt.
Precis, en och det är nu, känsla, de magkänslan kan ju luras med.
Det har den ju, det var den ju, var den ju nära kanske att göra på dig där med Henrik Olsson till exempel. Bara från här, just nu. Tom Pahl, ja.
Ja, en härlig man, härligt reportage i Offside. Rekommenderas till de som inte har läst det om landslagets resa mot VM. Johan Orenius hade ju följt med lite bakom kulisserna, kan man väl säga.
Han och Anders Bengtsson har inte bara en bra podd, den Offside-podden, utan de båda och inte minst Johan Orenius är ju en duktig skribent också. Det känns som han... Jag har haft en del med Tom Pahl att göra och så, men det är rätt många år sedan nu som man hade mer med honom att göra. Det var mer när han var i MFF och så, men det känns som, så jag känner inte Tom i dagsläget, men jag tror ändå, jag är rätt övertygad om att han fångar Tom Pahls sätt att uttrycka sig och vara och så i det reportaget. Och det är ju några fantastiska one-liners. Alltså han är ju som en...
Han måste gå på toaletten hela tiden. Jag måste gå på toa. Under en videogenomgång ska han gå på toa tre gånger. Och den sista gången var han, skulle jag säga, att han, den här gången blev jag borta för evigt.
Han har ju gått vilse varje gång han skulle tillbaka till det där konferensrummet. Han satt med Jan Andersson och Peter Wettergren och gick igenom Italien. Nej, men det var många sådana här.
Man skulle vilja veta där, ursäkta, man skulle veta, vad händer då den sista gången på toaletten när han är borta för evigt? Måste vara... Eller vill man kanske inte veta.
Sen blev jag ju nyfiken också varför han måste springa på toaletten. Ja, han är ju en så, det är väl gamla män behöver väl det kanske. Men det är också lite sådär, jag kan gilla det att man inte får något svar på det.
Ja.
Det väcker ju lite frågor och ibland kanske man då, egentligen ska man försöka besvara alla frågor i ett reportage. Det är ju en bisak, det har inte med saken att göra egentligen i det stora hela. Men det
är han en manisk kaffedrickare kanske?
Ja, det kan ju vara något sånt.
Ja.
Men nej, riktigt bra där. Ja, det känns som man skulle vilja vara nära Tom Pahl mycket. Bara lyssna på honom. Vara nära honom. Det verkar vara härligt.
Mm.
Utan att han är ju ingen sån här så Jörgen Lennartsson som pratar som fan. Och utan det är ju liksom...
En liten mysfarbror.
Ja, men det är tyst emellanåt och... Är inte rädd för tystnaden och sådär, utan
behagligt utseende har han också, snäll.
Ja. Ja.
Sina härliga ögon.
Ja.
Man skulle vilja hänga med honom. Man skulle, om man tittar handbollsmässigt, skulle man ju kunna skulle man hitta någon Tom Pahl-figur som man gärna skulle vilja hänga med. Nu har ju inte landslaget, de har ju väldigt ungt, det här nya landslagen har ju väldigt unga förbundskaptener och ungt, mestadels i alla fall ungt garde som hjälper till. Det är inte direkt någon Tom Pahl-figur som sitter och klipper videos i landslagen.
Nej, nu är det ju, vad var det, Erik Larholm skulle vara det för damerna här nu va, och Mikael Franzén för herrarna i EM.
Ja.
Franzén är väl ingen ungdom längre, men det är inte en Tom Pahl-figur.
Nej, det är det inte. Jag vet inte, Mats Olsson, är han den äldste proppen? Nej,
levande. Ja.
Proppen är väl någon överledare i herrarna, va?
Eller, ja, herrarna. Ja, precis. Proppen har sina fördelar, men lite tompraldrag, men inte riktigt så tror jag inte, nej.
På, inte helt olikt utseendet annars. Men jag tänker på ansikt, så lite som mysiga små ögon.
Ja.
Annars kunde man slängt in Claes Hellgren i en landslagsorganisation, så hade man kunnat hänga med honom. Det hade jag gärna gjort. Så ja. lyssnat på honom ett par dagar.
Där är det ju inga sorger där och så, men han kan ju vara tyst också, men han pratar ju rätt mycket. Han pratar nog mer om Tom Prahl.
Ja, kanske har han större kärlek även om Prahl. Han var, i det här reportaget verkar han är så halvtrött på sig själv eller på fotbollen. Claes Hellgren blir inte trött på handboll.
Nej, det är ju sån, det är ju en smittande entusiasm, men nej, det är inte Tom Prahl-styck på det viset, men nej, jag kan I mean, absolut, du nämner väl bra namn där. Du var inne på Mats Olsson där, ja.
Ja. Mm. Ja, honom känner jag ju inte alls, så att jag vet inte hans pralkvaliteter.
Nej. Han har varit med och mycket och så.
Det kan man säga.
Kan vara kanske den största Tom Prahl-figuren på ett vis. Ja. Ja,
ja. Ja, vi lämnar Tom Prahl. Kan jag ju nämna där, även om det nu snart var en vecka sedan, så Kristianstads seger mot Pixeged Champions League tog ju dem hastigt och lustigt flera steg närmare slutspelet, kändes det som. Men sen, ja, det var ju en match, sådana matcher får man inte se så ofta här i Sverige. Det brukar bli max någon sån match per säsong där Kristianstad då skräller mot ett på pappret klart bättre lag. Så att det var ju en själva matchen var ju härlig och så, och betyder ju sannolikt en hel del när det gäller chanserna. Nu betyder de ju, eller betyder ju segern mindre i och med att Zagreb slog detta opålitliga Rhein-Neckar Löwen häromdagen. Mm. Så att det blev lite status quo där i gruppen.
Ja, den var väl inte, det var inte det de behövde, Kristianstad kanske. Vad var det där i Neckarlöven? De hade 19 raka utan förlust, eller 19 raka segrar till och med. Och nu har de
6 raka utan
sex seger. Raka utan seger. Men också ett otroligt spelschema. Och
det känns som att de har dragit nitlotten när det gäller, för de spelar inte fler matcher än vad Kiel och Flensburg gör. Men det känns just som i det här matchläggningen så har de inte, de har dragit nitlotten där, fått många matcher på extremt tätt schema.
Ja, precis. Och sen har väl Nikola Jakobsen också varit ute och snackat om det en del och kritiserat det och har väl bemött det på sitt sätt genom att coacha laget på ett visst vis. Vår kollega Bent Nygård, gamle tränaren och spelaren som har varit expert i många, alltså det är lite Danmarks Claes Hellgren kan man väl säga. Oerhört kunnig. Han letade upp den på TV2 Danmark, på deras handbollssajt där. Han skrev bra där om just Jakobsens lite tysta protest mot det här med spelschemat och så sättet han coachar laget på. Mm. Det var insiktsfullt av Bent.
Ja, men nu talar jag om vi går tillbaka till Kristianstad där, så som det ser ut nu så...
Jag ger oss förutsättningarna. Vad tror du? Du som har koll. Vad kommer krävas i slutändan här?
Alltså, jag känns nästan som hur den går i de här matcherna så kommer det bli en avgörande match i den sista mot Zagreb.
Det kvittar I Zagreb,
ja. För det kvittar liksom om så att Zagreb vinner mot Block, skräller någon match till, så, och samtidigt kanske han skulle förlora alla sina matcher fram till den här avgörandet, så är de ju ändå bara 2 poäng före Kristianstad, och då blir det ändå liksom IFK måste vinna den sista matchen ändå, så att vem som ligger sexan, vem som ligger sjöja inför den sista spelar inte så stor roll egentligen, utan det är ju den sista där allt kommer avgöras, eftersom det är inbördes möten som räknas före målskillnad och allt annat.
Och vad har vi från första matchen då?
Kryss, 28 lika.
Ja, visst.
Så ja, det jag tror att det kommer ju krävas minst 2 poäng till för Kristianstad. Och sen kan det ju vara så att de kanske, där är ju en match där, en omgång i februari där Kristianstad har Nantes hemma samtidigt som Zagreb har Plock borta. Skulle Kristianstad vinna mot Nantes samtidigt som Zagreb förlorar där, så Det är väl den möjligheten då som
Att
Kristianstad
kunna vara
har
klara
och
innan.
säkra det
Just det.
innan, ja, precis.
Vi får väl hoppas på att Albin Lagergren, att det blir hans, att han gör det bra i Zagreb Arena nu då framöver. De kommande månaderna tänker jag. Det är ju där Sverige ska spela mellanrunda i EM i januari.
Ja.
Och sen har de Zagreb efter det då ju såklart, ja.
Precis, man målar ju alltid upp Zagreb borta som någon slags omöjlig uppgift. Och de har så bra stöd och publik. Men jag såg den Löven, när de slog Löven, han hade inte... Ja. Det var knäpptyst liksom, långa stunder i arenan, så att just publiken tror jag väl inte kommer vara det stora problemet. Det är väl andra saker som har en tendens att bli lite konstiga i Champions League när det är hemmalaget som lätt gynnas.
Ja,
som Kristianstad också drog nytta av, ska man säga, mot Pick senast. Fick ju en hel del inte ens 50-50 domslut med sig, utan det var många lite märkliga domslut som gick i Kristianstads favör. Så de har väl, det har man kanske förtjänat efter, det har de inte haft tidigare den fördelen. Men tredje året i Champions League, då börjar de kanske förtjäna det också.
Ja. Ja.
Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nej, men vi ska snart släppa in Per Johansson och VM-specialen här. Men vi har faktiskt en, skulle jag säga, lite tråkig sak att ta upp. Eller sådär. Något som har gjort mig irriterad och lite frustrerad de senaste dagarna. Det var ju så att i måndags var det, va? I måndags kväll så skrev jag om Nils Littorin i Kärra, en 15-åring som i steg 2 i USM då, den gångna helgen, hade gjort 26 av Kärras 28 mål när de mötte Mark, eller Marks HF, eller Marks HK.
Mm.
Och inte bara att han gjort 26 av 28, han har gjort 26 i rad dessutom. Och de 19 första kom före paus. Det här fick jag tips om via Twitter och kontaktade då Kärras sport- och kanslichef och frågade efter numret, plus också att med tanke på att de var 15 år, om det är en kille som är vettig att intervjua, om han är mogen och om han kan även efter en sån artikel, som det kan ju ändå vara rätt stort då att bli omskriven i Sportbladet som 15-åring, att han fortfarande står med fötterna på jorden. Eller man skulle prata bara med tränaren eller kolla med föräldrarna först och så vidare. Så där. Men han svarade att det är lugnt. Det är en mycket mogen 15-åring som står med båda fötterna på jorden. Så jag fick telefonnumret innan då, skulle ringa honom senare på kvällen. Då. Men, jag kan återkomma till det, för jag fick ett samtal innan dess. Men det kan jag återkomma till, för det förstår jag lite mer senare.
Mm.
Ja, men jag ringde killen och snackade med honom och frågade hur det var möjligt. Och det visade att han är ju jättelång. För han är 1,95 och väger 90. Ja, som 15 år gammal. Och jag trodde kanske där, jag menar, kanske hälften var på kontring, alltså, liksom någonstans lyckas man väl plocka bort en storskytt. Och det visade att han var linjespelare. Och det är klart, det kan ju vara svårare så du punktar inte bort en linjespelare. Och är du då väldigt lång så kanske de bara slängde in bollen då. Så jag trodde kanske att det hade rätt mycket kontringar. Men det var det inte heller, utan det var mest linjeinspel och sådär. Så att jag gjorde ett knäck på detta. Han sa att jag var lång och de var korta och det flöt på. Och de var ju redan klara då. De hade väl tydligen gjort det dåligt i steg 1 då, Kärra, och hamnat i steg 2 i en rätt så lätt grupp då. Så de har ju vunnit sina andra två matcher. Andra tre matcher innan denna. Så de var ju redan klara då. Vinnare av det steget där nere i Skurup var det, tror jag. Nej, så jag skrev den och den blev ju ganska så uppmärksammad, för det är ju liksom, det är ju en kul klackis sådär, va? Och sen så först fick jag ett mejl då från en motståndare. Han skrev vad han hette, han skrev inte vilket lag det var, Så för enkelhetens skull kan jag ju ändå bara läsa upp lite av det som står i det här mejlet. Tänk inte nämna killen vid namn. Han var tränare för ett av lagen som spelade där i Skurup under den här helgen. Jag upplevde en lite annorlunda bild än vad som förmedlats i artikel. Visserligen gjorde Nils alla de målen och är en duktig handbollsspelare. Men det är också så att man i Hockey Kärra beslutar för att arrangera det så. Till exempel genom att medspelarna i laget vägrade ta avslut i öppna lägen och så vidare. För att istället passa till Nils så han kunde göra mål. Jag och många andra på plats uttryckte hur osportsligt detta var och vilken brist på respekt för motståndarna detta uppvisar. Även matchdelegaterna uppmärksammade detta och gav bottenbetyg på Kärra i fair play-kolumnen. I ISM ska man ju sätta då ett betyg på alla lagen när det gäller fair play.
Mm.
Men så var det så att i tisdags då, jag fick ju rätt förmiddagen och det här är ju publicerat redan sent på måndag. Hade ingen möjlighet. Jag var ledig både tisdag och onsdag och var tvungen att vara ledig. Så jag skickade vidare till redaktionen i Stockholm som gick vidare med det här då. Så gick det hela tisdagen och jag såg aldrig någon artikel. Så att på onsdag morgon så frågade jag vad hände. Och det visade sig då att min kollega hade ju pratat med alla de andra tränarna i den här gruppen då, eller det här steget i Skurup där, ISM-steget. Och de var ju mer eller mindre rasande på Kärra. Och i det här andra mejlet som jag fick så en av Kärra spelarna hade en hel halvplan ensam med målvakten. Han bara stannade och väntade in Nils att han skulle kunna göra mål. Detta hände ett flertal gånger under matchen. Kärra spelaren ville inte göra mål helt enkelt. Och sen har jag också hört och sett att, alltså att det var ju tränarna i Kärra hade stått och garvat åt detta och sådär. Så det verkade rätt så planerat alltihopa även från tränarna. Och, men det blir ju som sagt handlade någon artikel och jag, varför blev det inte det? Jo, då kände vi ändå, eller mina chefer, att då skulle ju 15-åringen här då, Nils, hamna i skottgluggen rejält. Alltså vi har ju någonstans skrivit upp på honom och kände att han är ju rätt så oskyldig i det hela. Och det skulle därför bli för honom. Och det ville vi liksom inte utsätta honom för. Och på det hela taget så skulle vi kanske inte publicerat det från början. Men samtidigt så jag kollade med sportchefen, han sa ingenting om detta. Och sen ska jag säga då så fick jag ett samtal från en av Kärras tränare då innan jag ringde upp Nils senare på kvällen. Och då ringde han mest och sa jag skulle bara kolla liksom, så att du inte gör något sådär att du ifrågasätter honom om varför de andra inte gjorde så många mål. Och då hade jag bara tanken liksom att nej, sa jag, det ska ju bli en positiv artikel det här alltså, för Nils. Det ska inte bli något, liksom, jag ska inte ifrågasätta honom. Jag utgick mest från att han hade tagit så många avslut eller sådär. Va?
Mm.
Inte, men nu i efterhand så känns det ju som att där fanns ju en hund begraven där, eller vad man säger. Att det var ju liksom en strategi på något vis. Jag vet inte om det var för att de skulle slå någon slags rekord eller så, men...
Det är lite kokt irriterande när man har sånt.
Ja,
man tänker mig in i de andra lagens irritationer.
Men om vi ska sluta vara bara den här, så vi försöker ändå vara också handboll och media och lite så. Så jag har respekt för mina chefers beslut att det kunde bli, det kan bli rätt jobbigt. Det blir oerhört negativt kring Nils då som ändå trots allt är ganska så oskyldig i detta. Men jag har sagt till nu chefen att jag vill ändå ta upp det här i podden där vi mer kan lägga ut texten och sådär. För någonstans så gör man en artikel, det ska vara en rubrik, folk läser rubrik och ingress och sådär. Här i podden så vi behöver inte göra någon rubrik av det och vi kan som sagt som vi nu gör lägga en 5-10 minuter på det och resonera kring det lite. Så att, för jag tycker ändå det är viktigt och jag tycker att det är svagt av, det är för dåligt av ledarna i Kärra att för tydligen var de ju, de var klara, de var uppenbarligen klart mycket bättre än motståndarna och sen så ställer de till det här spektaklet på något vis. Det är en besk eftersmak.
Ja, det är som jag sa där, man tänker mest på de andra lagen, alltså fan irriterande och om han hade stått bredvid där och det hade iselt beteende.
Ja, det är ju liksom verkligen förnedring. Och jag skrev ju det, gjorde en poäng av när jag skrev min artikel och tar även twittern om att han inte utsågs till matchens bästa spelare, vilket kändes ju helt befängt. Och sen blev det en liten diskussion kring det, att och enligt han själv då, eller vad de då sa där, så kan man bara få det en gång per helg då av de här fyra matcherna. Och det verkar vara så. Sen så är ju frågan vem som utser bästa spelar respektive lag, och då har jag fått höra att det är den egna tränaren, och ibland är det arrangören och ibland är det motståndartränaren. Och i det här fallet, om jag har förstått det rätt, liten brasklapp, om jag tror jag har förstått det rätt, så var det motståndartränaren. Och det var nog snarare som då såklart var jäkligt förbannad. Så jag kan ju förstå att han ville markera på sitt sätt genom att inte ge det till Nils.
Mm.
För samtidigt känns det ju lite konstigt när man bara läser, aha, 26 mål, blir inte matchens bästa spelare. Hon har han som fick den, om man verkligen känner att han var matchens bästa spelare. Men ja... Så det har jag full förståelse för, att motståndartränaren inte gav det till en spelare som har 26 mål under de förutsättningarna. Ja, för allas parter så tycker jag det var viktigt att det här kom fram, att det var inget snyggt sätt. Men vi ska inte hänga Nils allt för mycket. Jag vet inte vad han skulle ha gjort. Skulle han liksom försökt missa? Det är klart han skulle ha sagt till dem, sluta passa mig. Jag förstår ju att han åker med i hela det ju. Och det är ju roligt att göra mål, så att ingen skugga på honom alls faktiskt, en 15-årig kille. Men,
nej fan, detta är ledarfråga 100%.
Precis. Ja, jag hänger inte någon av spelarna egentligen, utan det är bristande ledarskap. Och själv lär man sig väl också att man inte kan lita på någon, men även en sån här story som kändes rätt så klockren. Och,
lite
och
för bra för oss han.
Ja, det var ju det. Det var väl lite för bra för Rosan. Som sagt, kanske jag skulle ha varningsklockorna skulle ha ringt. Det skulle varit Achtung i mig där. Men man var väl sugen på att skriva den också. Det ska väl också medges.
Detta om detta.
Ja, nu får vi... Nu släpper vi in Per Johansson, så kör vi en VM-special. Så är ni grymt uppdaterade när VM sätter igång här nu då, fredag kväll. Och Sverige går ju in på lördag.
Då klipper vi lite och så kör vi Per.
Ja. Ja, men då kör vi Per Johansson. Välkommen till podden. Det här var en punkt i ditt digra schema som du såklart inte ville missa inför ännu ett mästerskap.
Ja, men det är lite tradition, så det känns som det ska göras. Det känns bra.
Hur påläst är du? Hann du läsa på någonting innan, alltså på VM i stort som expert, innan du blev hoppade på Montenegro-jobbet?
Nej, men man, som expert så börjar man ju följa det ganska tidigt, och så intensifieras det jobbet senare längre ju närmare man kommer. Men jag hade inte intensifierat, hade jag inte gjort. Men jag hade börjat sätta de stora ramarna. Så att, men sen blev det ett annat fokus.
Precis. Du...
Hur reagerade Discovery när du tog det här, eller kom det här beskedet?
Det var ju, jag hade ju lite ängslig känsla där att ringa till Emir, för att jag ville gärna göra rätt för mig. Men jag tog mig modet i alla fall och visste väl inte hur han skulle reagera. Men han var väldigt positiv. Han sa att vi stoppar inte, vi vet att det här är ditt... Ja, din profession, och du, det är klart, vill du göra detta så ska du göra detta. Så han var väldigt öppen och med det, så det kändes bra. Så att, men jag vill inte sätta dem i klistret, men han sa att vi löser det, du behöver inte tänka på det, hoppa på det om du vill. Så det var ju ett samtal, för att hade han inte sagt okej, så hade jag inte gjort det.
Nej. Tycker du då att de har, nu när inte du är med, har de fortfarande Sveriges överlägset bästa handbollsteam? Det är ju det man undrar.
Det är klart de inte har, i och med att jag inte...
Nej,
men jag tycker att man väljer Linnea som kommentator, tror jag är jättebra. Hon har integritet, trovärdighet och en enorm detaljkunskap och övergripande kunskap om alla lag. Hon är ju den mest nördiga svensk, skulle jag tro, på tjejsidan. Så den lösningen är ju bra. Så det känns som en värdig ersättare. Och jag tror att det kan bli jättebra med henne som kommentator.
Mm. Hon har frågat om råd och så, eller?
Ja, det har de gjort. Så jag har försökt hjälpa lite och det är ju liksom you give something, you get something in return, så då får hon hjälpa mig när jag är här i Montenegro med lite detaljkunskap om danska spelare, exempel.
Ja.
Hjälp då. ja, också vänta, så att säga. Så att det är klart det hjälper.
Per, har du tagit hjälp någonting av Signell eller de runt Sverige som har mött Danmark 2 gånger?
Nej, det har jag inte gjort. Men jag har ju tittat på de 2 matcherna och analyserat de 2 matcherna. Så att jag har inte, jag har fått hjälp av Sverige genom att få filmerna. Det har jag fått.
Du, det känns som att du njuter av att vara förbundskapten för ett lag i på Balkan.
Ja, men det måste jag säga. Jag är ju först och främst otroligt hedrad för att få ett sånt här uppdrag och få vara varje dag. Nu har vi varit 11 dagar tillsammans och det känns fantastiskt. Och det är klart att jag lär ut en hel del, men jag lär mig också fantastiskt mycket varje dag. Så att det här uppdraget, det är större än brukar jag tycka. Dels att det är ett landslag och ett så viktigt landslag för dem. Exempelvis har Montenegro bara tagit en medalj någonsin i OS och det är det här laget. Det handbollslaget och det är extremt stort och det är klart att det är hedrande. Det är det.
Och jag tror att vi kommer tillbaka lite grann till Montenegro när vi går igenom grupperna, för det ska vi göra i vanlig ordning. Så kan vi dra lite hur era förutsättningar ser ut. Du har ju fått med 2 veteraner här som inte varit med i landslaget på ett tag. Men det återkommer vi till. Jag tror att vi tar och river av det här för att som sagt, med all vi tycker vi är viktiga, men du har ju viktiga uppdrag de här dagarna. Det är faktiskt VM-premiär imorgon.
Ja, det är det.
Då börjar vi med grupp A. Och jag, i vanlig ordning så drar jag lagen, så har ni förutsättningarna, alla lyssnare. Det är alltså Frankrike, Rumänien, Spanien, Slovenien, Angola och Paraguay.
Mm.
Vilka, ja, ta det hur du vill, Per, det brukar du.
Alltså, grupp A är ju favoriter, det är ju Frankrike och Spanien i den ordningen. Och sen är det Rumänien och Angola. Jag tror att Slovenien är det laget som vi en grupp. Han har sopat kunskapen nu tidigare, han guldkort. Och jag tror att det blir de 4 som går vidare. Rumänien har ju haft slet ju väldigt mycket i sin hemmaturnering och är ju inte alls lika bra som de har varit, men alltid farligt såklart. Men Frankrike, Spanien, Rumänien, Angola. Kan också bli Angola, Rumänien. Angola är bra.
Men vi sätter Rumänien på plats 3 och Angola på plats 4 där. Mm. Ja. Ja, men jag tror ändå att vi fortsätter då helt enkelt med grupp B. Det är Sveriges grupp. Det är Norge, Sverige, Tjeckien, Ungern, Argentina och Polen. Och där vill vi ju då såklart uppehålla oss lite extra vid Sverige. Men det är klart, det blir lite Norge också.
Mm.
Vad säger du?
Nej, men det är klart, Norge är ju solklar favorit. Men sen så tycker jag nog att den gruppen är den jämnaste gruppen. Kanske inte den bästa, men den jämnaste gruppen. Den tillsammans med Montenegros grupp tycker jag är mest oviss. Den såg ju ganska klar ut på förhand med att Sverige och Ungern skulle göra upp om andra platsen. Men nu har ju Polen gjort helt hysteriskt bra resultat här i uppkörningen. Krossar Rumänien, krossar Brasilien. Och det är ju en ruskigt läskig motståndare för Sverige. Så att Polen har ju verkligen blandat sig in i detta. Och jag tror att det är Polen, Ungern, Sverige är ju 50-50 på något sätt på de 3. Tjeckien är ju också ett hyggligt europeiskt lag som kan skrälla då och då, men jag tror att det är de som drar det kortaste strået. Det är svårt att säga. Norge är etta givetvis, men Sverige kan bli allt från 2 till 4. Det ser ut att bli en väldigt jämn grupp.
En oerhört viktig premiär imorgon då för Sverige mot Polen.
Ja, men det är det ju, för att skulle man förlora den och så, ja, vi utgår från att Sverige förlorar mot Norge, så blir Ungern väldigt viktig. Förlorar man den också så blir man 4. Så att Sverige är ett getingbo med kanske inte de bästa lagarna, men med lag ungefär på samma nivå som Sverige.
Då har du ju sett Sveriges, även om du har såklart fokus legat på Danmark eftersom det är de ni har i gruppen. Men vad tycker du om Sverige?
Ja, men skillnaden för ett år sedan är ju ganska tydlig. De här spelarna som man kanske trodde mycket på inför EM som inte levererade har ju tagit ett kliv. Johanna Westberg gjort det jättebra i Champions League. Spelar mycket, den här Köpenhamnstrojken med Alm och Bunden och vad heter hon, Blomstrand spelar ju också mycket i ett topplag i Danmark. Du har tre spelare i Bukarest, du har två i Brest och har ganska mycket speltid. Anna Lagerqvist gör det jättebra i Nyköping och så vidare. Det är ju spelare som verkar vara i form och som har stora roll i sina klubblag. Och det är ju otroligt. Så jag tycker att Sverige har tagit ett kliv sedan förra året. Det tycker jag med sig. Jag tycker det jag såg mot Danmark faktiskt i båda matcherna. Även om danskarna tyckte man körde över Sverige i första matchen, som man definitivt inte gjorde. Hade Sverige gjort en massa bra saker i andra också. Man spelade taktiskt väldigt bra med bra försvarsspel och tryckt in i mitten mot deras spelare. Det finns mycket i den matchen som jag kan ta med mig till min premiär med mitt lag. Så.
Jag tänkte på en sak med Sveriges främsta anfallsspel. Då med, kommer fysiken att räcka till där om man har... Så här, man startar som Flink vill att vi ska starta med Jamina och Gulden och Hagman på 9 meter. Kommer det att räcka liksom?
Alltså Sverige har ju ingen sämre fysik än något annat lag. Det är ju bara vi i Sverige som tycker att vi är så mycket sämre fysiskt. Men Sverige är ju inte sämre fysiskt än något annat lag. Det är klart det kanske kan bli skillnad när de möter Frankrike eller något annat. Men fysiken ser jag inte som något helst problem. Sverige har inte sämre fysik än vad Polen eller Ungern har. Så att nej, det ser jag inga problem.
Men det är inga dunderskyttar så direkt, tänker jag.
Nej, men man har ju ändå Westberg som har ju varit en dunderskytt under hösten. Man har ju Jamina som har gått från joker till att kunna hantera en del annat. Man har ju en brutal Blomstrand när hon väl sätter den tiden till. Och, nej, det är ju inget, det blir ju ingen skyttefest i Sverige. Men man har ju bra halvdistansspel och även med spelare som kan dra dit den utifrån. Så att, jag tror inte man kommer att falla på fysiken. Det tror jag inte.
Det låter ju tryggt.
No.
De vittnar ju också om att uppladdningen har varit bra mycket bättre än inför EM när både Gulden och Hagman blev skadade under landskamperna. Och man förstår ju, det är sånt man förstår i efterhand, att det var ganska osäkert och de kunde ju i princip knappt träna alls. Och Lim Blom var ju också ett osäkert kort, så att även om nu Louis Sand har fått en stukad fot så det andra, de andra där var ju viktiga nyckelspelare på alla sätt, så att det känns mer positivt den här gången. Var placerar vi in dem i gruppen då, Sverige?
Det är klart att jag som svensk gärna vill säga tvåa, men och det gör jag väl då. Och så sätter jag en Ungern som trea och Polen som fyra, men med en klar brasklack för att Sverige lika gärna kan bli fyra som två. Jättejämnt bland de tre lagarna för. Jättejämnt.
Då går vi vidare med grupp C som är din grupp då, Per. Då läser jag upp Ryssland, Danmark, Brasilien, Montenegro, Japan, Tunisien.
Jag får väl säga att likt i Sveriges grupp så är det framförallt fyra riktigt bra landslag. Vi har Danmark som var fyra sist och vi har Olympiamästarna och vi har Brasilien som ju vann VM för inte så många år sedan. Det är klart att det är en tuff grupp, det är det ju. Sen har vi på förhand lite enklare 5-6 lag då i Japan och Tunisien. Men det är samma för oss egentligen, att vi känner att vi har 50-50 mot Danmark, absolut. Lite som Sverige och Polen. Sen har vi Ryssland. Vi har Ryssland precis som Sverige och Norge. Och Brasilien också någonstans där. Så att jag kommer att, om jag ska tippa så tippar jag Ryssland etta. Danmark 2, vi 3 och Brasilien 4 då. I den ordningen. Men egentligen har brasklapp där. Lag 2, 3, 4.
Ska se så jag hänger med. Du satte in ditt Montenegro som 3 va?
Ja, och så Danmark 2 då. Ryssland 1 och Brasilien 4. Men också att det kan vara huller om buller där. Och man vet heller inte med Trefila och de här mästerskapen mellan OS. Man vet inte hur han kommer att bete sig med sitt lag och vad han tycker är viktigt och så vidare. Det är också så att de kan gå på någon jättemina i gruppspel som de gör ibland och hoppas att den kanske kan vara mot oss då, så att det kan ju skakas om, men den är en väldigt oviss grupp.
Hur bra är Brasilien? Är ju inte så bra som de var för några år sedan när de vann VM på hemmaplan och alltid var en av favoriterna, eller hur?
Får inte att du säger det, Johan, efter att ha kollat Brasiliens träningsmatcher och så nu innan. Nej då, där vill de kanske inte, de har väl kanske, alltså lite likt Montenegro, att man har inte alls så många stjärnor kvar. Där har man ju Amorim och Ana Paula Rodriguez och Da Silva och någon till. på samma sätt som vi gör Radisevic, Bolatovic och Knis Rajsevic. Men det är samma där. De har ju också en lite yngre spelare in precis som vi har, men jag tycker kanske att våra yngre spelare är bättre än deras exempel, men det är återstående.
Japan då?
Japan är ju, har ju inte gjort något sådana jättebra förberedelser här, men de ligger ju och tränar jämnt och de har ju VM, går ju i Brasilien eller i Japan 2019, sen har de OS, så är det klart att de har en dansk tränare och hela paketet och de fram, så de är ju en, kan ju definitivt vara läskiga. Kan man ju, alltså det är ju ett lag man kan snubbla på. Alltså Kamerun kan man ju inte snubbla på, eller Paraguay, men Japan kan man snubbla på.
Är det den här liksom snabba handbollen man har sett de asiatiska lagen tidigare, och det är liksom den stilen de kör?
Alltså Japan är en kopia av Korea till mångt och mycket, fast lite sämre. De är japanerna, de har några som är lite större. Det är ju koreansk light typ.
Om vi går in på ditt lag lite. Du har ju då alltså fått tillbaka Bulatovic och Jovanka Radisevic, högersexan då, och Bulatovic är ju det är väl en av de bästa högerna vi har sett under 2000-talet, kan man nästan säga.
Ja, det har jag ju fått. Jag får väl säga att Jovanka och Katarina är ju kanske definitivt topp 3 i världen på sina positioner. Kanske till och med topp 1 i båda. Så att jag är otroligt lycklig över att de väljer att spela för Montenegro. Och det betyder ju...
Hur fick du med dem då?
Nej, men det var ju så här, när jag fick frågan så tittade jag på vilka som inte hade varit uttagna. Och det var fem stycken, eller fyra stycken var det. Och jag vet, jag reste, jag var på väg från... Jag satt faktiskt i taxin från Kallax till Boden. Och jag ringde först Jovanovic som spelade i Ferencvaros, som ju varit jätteviktig för dem. Men hon problem med knät och var jätteglad för att jag skulle komma, men kunde inte. Så ringde jag Klikovac som spelar i Varda. Och då sa hon, jättekul, men jag är skadad. Och då var det liksom så att jag har två samtal kvar och jag måste få 2-0 på de här samtalen. Annars tror jag inte jag tar det. Och så ringde jag till först Bulatovic och hon sa ja nästan i första utandningen. Och samma med Radisevic. Så då kändes det, och sen tog jag mitt beslut att komma. Så att det kändes bra.
Har du förstått varför de inte har varit med?
Nej, det har jag inte. Jag har inte pratat med dem personligen. Jag tror att Bulatovic inte har blivit kallad. Viktat, men kallad. Och jag tror att Radisevic inte har velat komma. Men de har inte liksom mycket om det, och inte heller. De pratar mer om att landslaget behöver en ny kraft och ta med de bästa spelarna. Och kanske att det var det, att man vill ha de bästa spelarna, och man fick inte det. Men det är oklart. Mycket för dinre då, kan jag säga.
Vad har ni för målsättning och sådär? Hur långt kan ni gå?
Bara för att titta på lite kort på vårt lag då, så har vi ju kanske fyra väldigt etablerade spelare, och sen resten 20-åringar i stort sett, och några juniorer, och där den unga kadern spelare är jättetalangfulla och har gjort det fantastiskt bra i Buduknors nu och tog sig till main round. Och jag tror att om 2-3 år så är Montenegro tillbaks på yppersta eliten, eller toppen, om man skulle orka bära med sig de här stjärnorna då, som är en förutsättning. Så att jag tror att vi kan förvänta oss ganska mycket upp och ner. Men en bra dag kan vi slå alla. Absolut. Finns en enorm energi här. Otroligt välutbildade spelare. Alltså en drivkraft för sitt land som jag blir nästan tårögd över. Hur mycket de vill för sitt land och hur viktigt det är. Och passionen och allt det här. Så att det är ett spännande lag. Ungt lag kryddat med några av världens bästa spelare. Så det är ju en härlig miljö att vara i. Men vad vi har pratat om i laget, nu pratar man ju inte riktigt så som man gör i Sverige, att man kör en powerpoint och alla får säga sitt. Men det som jag tyckte var viktigt ändå, att vi enades om att vi ska göra, när vi kommer till åttondelsfinalen så ska vi vara jäkligt bra förberedda för den, oavsett vilken motståndare som står där. Och vi vet kanske att det kommer upp och ner i gruppspelet, men vi ska ägna all tid, alla timmar och dagar och matcher och erfarenheter för att vara klara i åttondelsfinalen. Och så är både punkten.
Hur funkar det då med målsättning och såna här saker? Det är förbundskaptenen som bestämmer, menar du, på ett annat sätt?
Ja, det är det. Det är ju inte, de är inte så vana med att, att man diskuterar fram en målsättning. Men jag pratar lite med de äldre och så pratar vi lite med hela gruppen. Och här är det inte så mycket att man pratar om målsättningar, utan generellt sett är det inte det, utan det är kämpa för laget och stå upp för landet och göra sitt bästa och ha mycket energi. Och man pratar inte så mycket så direkt om målsättningar, utan ta mycket så blir det bra, så blir det bra liksom. Det känns bra att det är så.
Mm. Vi går vidare med grupp D. Nederländerna, Tyskland, Serbien, Sydkorea, Kina och Kamerun.
Ja, då kan man ju plocka bort Kina och Kamerun direkt, för de kommer ju inte vara med om det. Sen är det ju stort frågetecken faktiskt på Tyskland, hur bra de är. Det kan ju finnas en liten risk att, eller chans, om man säger att Tyskland kan göra som Sverige i sitt EM, att man kanske inte riktigt får till det. Holland ser ju starka ut. Tyskland såklart med publik och allt det där. Men inte så säker på att de får en fullträff. Serbien mötte ju vi två matcher och vann ju stort första. De får ju Serbien Lekic då, som inte spelfördelaren förmodligen. Hon var inte med mot oss, men det sägs att hon ska med in. Och en stor jättolinjespelare är ju med och Damjanovic är med. Så att de tror jag kan utmana Tyskland. Så att det står mellan Holland, Tyskland, Serbien. Bara att möta Holland.
Nu försvann du Per nästan. Ja, sådär.
Holland, Tyskland, Serbien i den ordningen.
Och Sydkorea.
Ja.
Då ska jag skriva in här i mitt lilla block. Holland, Tyskland, Serbien och Sydkorea.
Det här lilla blocket, vad ska hända med det sen, Flink? Ska du hålla följa detta under VM i grupperna?
Nu har jag det här, vi ska fortsätta här. Vi är inte nöjda så här. Nu har vi åttondelarna här. Så betar vi av dem i vanlig ordning så får vi fan en slutsegrare. Mm. Då har vi högst upp så att säga då i Norge, Angola i en åttondel. Och där Per, vågar jag sätta Norge som segrare? Jag tror att du kommer säga det.
Mm. Det kommer jag.
Ja. Serbien, Danmark.
Ja, vad säger Danmark då?
Danmark, ja. Mm. Vi har Ungern, Spanien.
Spanien.
Vi har Holland, eller Nederländerna, Brasilien.
Holland.
Frankrike, Polen.
Frankrike.
Montenegro, Tyskland.
Montenegro.
Mycket hjärta där.
Ja. Väldigt kassört. Stort hjärta. Väldigt kassört. Ja, det är stort hjärta, men så är det ju.
Rumänien, Sverige.
Sverige.
Helt övertygad om det? Nej.
Jo.
Ja.
Ja.
Ryssland, Korea.
Ryssland.
Ja. Då har vi följande kvartsfinaler. Norge, Danmark.
Norge.
Ja, okej. Okay. Vi river om. Vi har Spanien, Holland.
Holland.
Vi har Frankrike, Montenegro.
Frankrike.
Där kom hjärnan in.
Ja.
Sverige och Ryssland.
Ryssland.
Vi har lite av the usual suspects i semifinal då, med andra ord, i varje fall de senaste åren. Vi har, nu säger jag de två semifinalerna innan du säger någonting annat. Vi har Norge, Holland och vi har Frankrike, Ryssland.
Ja, då tror jag vi Norge, Ryssland i final.
Klassiker.
Mm. Jag tror att de här fyra är huvudfavorit såklart. Sen är det ju otroligt många lag, där är bland oss tror jag. Montenegro, Sverige, Serbien, Spanien, många lag som kan gå till en kvart och kunna lukta på en semifinal. Där tror jag att det finns väldigt många lag, så att jag tror att det finns en stor chans för en upset, alltså något som gungar till, det tror jag. Men de här fyra det är svårt att frångå att det är de fyra bästa lagen, för det tycker jag det.
Mm. Och det är väl så man ska tippa om man inte har väldigt bra känsla för en skräll och sådär. Sen så sagt, så är det händer ju då och då som. att, ja, att man får in en skräll bland semifinallagen. Ja. Norge och Ryssland, VM-final, vilka tror du tar den då?
Norge. Det är ju tråkigt tips, men alltså det är tråkigt. Det är, men ja, Norge vinner då.
Var står Norge någonstans nu då? Sett, alltså historiskt sett, hur bra är de nu och var är de i sina generations växling? Och...
Det spelar inte så stor roll för Norge, för man tycker när Norge kommer till varje mästerskap egentligen att ja, men nu ser det väl inte så bra ut. Nu ska den och den in och nu är den borta och så. Men Norge är ju kanske det enda laget av alla som blir hysteriskt mycket bättre under turneringen. Det finns ju ingen likhet till det till lagarna. Alltså, ofta lagarna, några lag kan ju bli lite bättre, men Norge har ju någon form av, var den förmågan kommer från vet jag inte, men det är ju att spela ihop sitt lag under turneringen och vara som bäst när det väl behövs som mest. Så att, ja, de är väl en normal, de är väl ingen jättegenerationsväxling, utan de jobbar ju inte riktigt så, utan de fyller ju på pö om pö. Det är två nya spelare som kommer att slå igenom den här gången exempelvis, så ja, de jobbar ju med kontinuitet som ju är imponerande.
Om vi bara för protokollet, Holland, Frankrike, vilka blir bronsmedaljörer? Holland. Bra, Per. Då vet vi hur det slutar, så då kan vi gå in med de stora insatserna här på olika betting.
Sen har jag också någon som vill säga några ord till dig bredvid mig här.
Okej. Okay.
This is the Swedish Aftonbladet pod. Adrian Vasili is next to me.
Yeah. Hi.
Hello, Adrian. How are you?
I'm fine, thanks. Nice to hear your voice again. How are you?
I'm just fine. I'm sitting in Bietigheim Bissingen here in the press room. How is it to be and work with Per again? You were together in Bucharest, we should say to the listeners.
Yeah, well, for me, it's actually a confirmation of the good collaboration we had, also regarding handball, but also regarding human, you know, as friends. So I think it was a good job we have done in Bucharest, and this is just to continue.
Per just said that he's sure that that Montenegro will play the final and probably win the gold medal. What do you think?
Well, it was easy for me to understand when he said this in Swedish.
No, he didn't say. He said that everything you're doing now is for the eighth final, the round of 16. That is the big game for you coming up. Of course, you have the group, the games in the group, but that you, of course, will be one of the four teams that advancing to the round of 16. What do you think?
Well, I'm taking it step by step. So first time I'm thinking about the group where we of course want to qualify from, and then in this type of tournament as in the World Championship, you know, that is all about the first game after we finish the goal, what teams finish the group. So then it's a all-in game. Either you go home or either you really start to get adrenaline and build yourself into the competition. So it's the first two steps, and then we will see.
After this World Championship, will you go to Boden with Per up to the north of Sweden, or will you go back to Bucharest? Or?
Well, it could have been nice to plan a short vacation in Boden, but I will go back home to Bucharest to enjoy the last part of 2017, a short holiday, and then from 2nd of January start training with CSM Bucharest again.
That sounds great. And then we will see you in the Final Four Champions League, I hope.
Well, I hope you have a golden voice how to speak, so hope to see you there.
Yes, thank you. Nice to hear from you.
Thank you.
Okay.
Bra, Per.
Robin hade ingen fråga där. Han fick inte...
Nej.
Känner mig lite utanför.
Ja, förlåt. Jag bara körde på. För... ja, nej, det är ju... sorry.
Härligt med hemlig gäst.
Ja. Ja, det var lite kul. Bra.
Vi nöjer oss.
Ja, men då ska vi återgå till jobben, kanske. Jag ska försöka hinna fråga Louise Sand här hur det är med hennes fot. Annars får jag lita på att Grimlund har tagit några citat till mig.
Och så vill jag att du hälsar till mig och krya på att hon kryar på sig.
Ja, men det ska jag göra.
Bra. Ha det gott då, Robin och Johan.
Lycka till. Ha det bra.
Lycka till. Tack.
Hej. Hej.
Så hörs vi mitt under VM nästa vecka.
Ska vi ta, vem var det som dök upp där egentligen?
Ja, det var ju precis. Det var ju alltså Adrian som var assisterande tränare till Per Johansson i Bukarest på hans äventyr där i våras. Jag var ner och träffade Per och Bella Gulen och träffade även Adrian där som pratar, som ni hörde, en väldigt bra engelska, betydligt bättre engelska än vad jag gör. Och, så han fungerar ju lite som tolk och sådär också. Jag är rumän, men inte så rumänsk av sig om man säger så. Nej. Och jag tror att han egentligen är någon fystränare, sjukgymnast. Ja, från början tror jag han kom in i klubben på det viset.
Ja, ja, det var mysigt.
Mm. Lite dåligt ljud på Per emellanåt, men som sagt, han hade ett litet fönster nu här i sina förberedelser som vi var tvungna att ta direkt. Och då har inte funnits någon tid att ta om allt för mycket, utan ni får leva med det.
Tack för den här veckan.
Tack. Hej.